En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är måndag. Vi spelar in Sillypodden, inte varje måndag vi spelar in Sillypodd. Förr eller senare så ska det väl Premier League-poddas här också. Vi är en bit ifrån det än, ska sägas. Men ja, transferfönstret i alla fall öppet. Och nu börjar det ju ändå träning spelas och allt annat. Och börjar ändå närma sig efterlängtad ligastart runt om i Europa. Om ni inte hade koll på det, heter jag Makoto Asara, med mig idag David Nilsson. Ja, är man taggad för säsongen?
Väldigt, även om vi är ju bortskämda här i Sverige med att ha allsvenskan att njuta av medan alla andra är på uppehåll. Men det är klart att det ska bli kul med även att omvärlden kommer igång med sin fotboll.
Ja, jag tänkte åka och träffa Jaya Touré på Strandvallen imorgon. Han ska ju dit tydligen.
Jaså?
Han tränar Slovan Bratislava.
Okej.
Okay. Exakt. Det är inte direkt det man väntade sig att han ska göra, men det gör han. Han tränar Slovan Bratislava och ska alltså därmed till Strandvallen och möta Mjällby. Tillställningen ser på Sportbladet imorgon om ni vill se den, där ni följer Europakvalet givetvis. Det är inte det vi ska prata här, vi ska prata Silly, och jag tycker vi börjar i någonting som har blivit en soppa. Jag tycker det verkar som det. För Jan Diomande, han ska till Real Madrid.
Mm.
Enligt vissa så är han klar. Alla så här sammanställningar man ser i flödet så tillhör Jan Diomande Real Madrid redan. Mm. Han har inte flyttat till Madrid. Än.
Inte åkt med Leipzig på träningsläger heller, eller till träningsmatchen där. Mm. Han är ju väldigt, eller han är sjuk på riktigt enligt Demichelis, men huruvida det stämmer eller inte är väldigt oklart.
Nej, det stora problemet här nu är ju dock att det verkar vara lite kall på linan när det kommer till vem som faktiskt äger hans rättigheter och vem Real Madrid ska förhandla med och så vidare. Och i hjärtat av det här så är då agentbolaget liksom Roc Nation, som då Real Madrid ska ha förhandlat med. Men då är det ju samtidigt så att det ska de inte fått göra på det sättet de har gjort, för tydligen så ska fortfarande finnas en bit av kakan som Diamandes tidigare agent, Max Gradle, den gamla ytten om ni minns honom. Han sitter där och vill ha en bit av kakan, och det här har ju liksom lett i problem och rörighet i hela den här affären.
Mm, precis, ja, men som du säger så är ju så gott som alla överens om att Real Madrid och Leipzig är överens, och att Real Madrid...
Tyskarna har väl varit, de kommer nå en överenskommelse, ja, men inte hittat färdigt än.
Nej, precis, men att, ja, att de kommer bli överens och att Real Madrid och Diomande är överens.
Mm.
Men precis som du är inne på så har ju Real Madrid, vad det rapporteras, kommit överens med Diomande genom agenturen Roc Nation, medan Max Gradels agentfirma Maxidel Management, toppnamn.
Otroligt.
De har anmält den nuvarande agenturen, eller som påstår sig vara den nuvarande agenturen Roc Nation, till FIFA. För Maxidel Management menar att de har ett giltigt avtal med Diomande. Men Roc Nation säger nej, det är vi som är hans agentfirma. Så vad det verkar nu, eller det som rapporteras i spansk press i alla fall, det är att det här är liksom klappat och klart. Det är bara det att FIFA behöver fatta ett beslut kring vem som är Diomandes agent, helt enkelt. Och då finns det lite olika utfall beroende på vad FIFA beslutar. Enligt spanska medier så lutar det åt att FIFA kommer ge Diomande ett slags provisoriskt tillstånd att gå till Real Madrid, bli deras spelare, och sen löser man den här agenttvisten i efterhand.
Mm.
Eftersom att det är en grej som kan ta ett litet tag eventuellt. Eller så bestämmer FIFA, nej men Roc Nation, de har sina papper i ordning, Diomande tillhör den agenturen, så liksom Real Madrid har förhandlat med rätt part, så då är ju den övergången så gott som klar så fort FIFA säger att det stämmer. Om FIFA däremot säger nej, men det här är Maxidel Managements spelare, då får ju Real Madrid gå tillbaka till förhandlingsbordet, men med Maxidel Management istället för med Roc Nation.
Då undrar jag om Real Madrid går med på det. Det känns inte så Real Madrid att acceptera det och börja förhandla om och hålla på. Det känns inte riktigt som det.
Nej, precis. Det beror ju på vad Maxidel Management också i så fall skulle ställa för krav. Sen om man är Maxidel Management...
du bara gillar att säga
ja,
det.
Ja, precis. Ja, men nu har det kommit till mig. Nej, men då kanske de också säger... Ja, men vi går med på samma krav och samma liksom, finansiella struktur som ni hade med Roc Nation. För känns ju som att Diomande kommer vilja lämna den agenturen så fort som möjligt, om det nu är så att det är hans agentur. Så då vill ju de bara få en affär gjord så fort som möjligt, så att de får det här agentarvodet och sen kan släppa detta.
Det finns en till ingrediens i den här soppan. Och det är att Roc Nation kanske mer är kända för att vara representanter till Vinicius Junior.
Ja.
Och det är ju det som gör hela det här väldigt intressant. Även representanter för Endrick ska sägas, bland annat, som jag också har en... Ja, vi får se exakt hur det blir med hans framtid här då. Vini anmälde sig på plats i Real Madrids anläggningar här nu inför försäsong också, ska sägas, och dök upp där och gjorde medicinska tester och sånt. Men samtidigt så har ju då vdn för Roc Nation nu fångats på att han har flugit till London.
Ja, och han gjorde ingen hemlighet av det heller.
Han var väldigt tydlig med att han har flugit till London.
Precis, och det här satte ju såklart igång spekulationer direkt om att han är på väg till London för att förhandla med Arsenal om Vinicius Junior. Sen är det ju sällan så att de här agenterna är så dumma att han lägger upp det här utan anledning. Alltså han vet ju exakt vad han gör. Det är inte som att han ska åka till en hemlig förhandling med Arsenal och lägger upp det på sin Insta-story.
Nej, sen är det ju också så här, han har även Gabriel Martinelli i sitt stall. De har sitt kontor i London. Det finns ganska många olika anledningar för den här vdn att åka till London.
Precis.
Och så det absolut kan vara alla möjliga. Sen så river de väl av flera saker i en smäll. Det är inte som att de kör ett möte och bara avhandlar en grej. Det är just det förresten. Vi ska prata lite Martinelli också. Alltså, så kommer det ju vara. Gissar jag på utan att ha varit med på de här mötena. Men alltså, så är det ju. Och det finns ju vissa lösa så här Arsenal-kontouppgifter och sånt. Det var Hand of Arsenal där, det här kontot som gick ut och skrev att Vini ska vara personligt överens med Arsenal. Att det ska finnas en liksom megadeal på bordet som ska pressa Real Madrid i det här läget. Och det har ju även rapporterats från trovärdigare håll. Det var väl David Ornstein och The Athletic som rapporterat ändå att det här, det är ju konkret att alltså Arsenal lurar i vassen på den här. Sen huruvida allt detta bara egentligen är någonting som Vinis läger och Roc Nation då använder för att pressa Real Madrid. Det har vi lärt oss från historien. Det är inte ofta en batalj som spelarparten vinner.
Nej, precis. Nej, men och två saker kan ju vara sanna samtidigt. Alltså Arsenal och Vini kan ju vara överens. Vini har fått ett jätteerbjudande och liksom verkligen blir star player, högst betald, allting, frontfigur i Arsenal. Och att han är öppen för att gå dit.
Om de inte förlänger.
Precis, så det kan ju vara sant samtidigt som Vini tänker, det här använder jag som förhandlingsknep med Real Madrid, för Real Madrid är fortfarande prio ett om de går med på de kraven jag har, helt enkelt. Så båda de sakerna kan ju vara sanna samtidigt.
Och för agenturen så är det ju absolut bäst att Jan Diomande, deras nya guldklimp, kommer till en klubb där det finns en tydlig plats för honom.
Ja. Och, liksom,
och det är ju det här som gör det till en soppa också.
Ja, men och för en agentur så är det ju så gott som alltid mest lönsamt också att få till en flytt.
Absolut.
För sina spelare. Så om de lyckas ta en av sina spelare, om det nu är deras spelare, till Real Madrid och flytta en annan från Real Madrid, så är ju det jackpot för dem.
Ja, och sen är det ju också så här, en del i det här som gör att Vini inte har förlängt ska ju ligga snarare i sign-on-bonusen än i lönen. Lönen som Real Madrid ska erbjuda är högre än den han har nu, men däremot så vill ju Vinicius Junior och hans läger ha en sign-on-bonus som matchar där Kylian Mbappé fick. Real Madrid å andra sidan menar att det är ju sånt man gör för nyförvärv, det är inte sånt man gör för spelare som redan är i klubben, vilket på ett sätt också köper den logiken. De kommer inte slänga ut en miljard i en sign-on på Vini när han redan tillhör klubben.
Nej, precis. Nej, vissa klubbar gör ju det. Men Real Madrid har ju de har ju liksom vissa strukturer med lite allt möjligt, och det här är en sådan sak som de inte rör sig ifrån, att vi gör inte sign-on bonusar på förlängningar av kontrakt.
Mm.
Så det sätter ju lite käppar i hjulet för den här dealen.
Ja, och då kan det ju bli Arsenal, och vi får se, det här kommer nog vara en följetong fram tills det finns något tydligt om Vinicius förlänger sitt kontrakt eller inte. Och jag tror att det är något som kommer dra ut på tiden under det här fönstret.
Verkligen, och så det här, för det här skulle ju vara den största övergången, ja, men på länge, i sommar definitivt.
Ja.
Och sådana brukar ta tid, och det brukar vara utdraget, och det brukar vara komplicerat. Så som du säger, det här kommer nog dröja, och inget kommer bli klart med Arsenal förrän dörren helt är stängd mellan Vini och Real.
Kom ihåg hur lång tid det tog med Kylian Mbappé och Real Madrid.
Ja, 4 år.
Ja, alltså mer. Och sen grejen här är ju också att när du flyttar en spelare med den star powern, med det här marknadsvärdet, det finns så många, många olika parametrar att spela in på, med sponsoravtal, med liksom marketing, med allt möjligt. Och för Arsenals del så det förändrar ju allting över en natt, även om de är regerande Premier League-mästare. Alltså Vini Junior är på den hyllan av, alltså, stjärna som du kan marknadsföra på det här sättet. Kanske inte liksom blivit riktigt på svensk mark, men alltså internationellt så är det en megastjärna.
Mm,
han är nog Real Madrids största. En sån flyttar på sig. Och då ska ju, det sägs ju då att Real Madrid, om de då ska sälja, kommer kräva minst 150 miljoner euro. Vilket låter, alltså det är också svårt att ställa pris på en sån spelare.
Ja, precis. Och det låter ju enormt mycket för en spelare som har 1 år kvar på kontraktet.
Det låter också väldigt lite för Vinicius Junior i dagens marknad.
Ja, men precis. Men det här med kontraktslängden, det vet man ju att det spelar ju in något enormt. Liksom, om han hade ett 5-årskontrakt så hade ju Vinicius inte sålts för under 600 miljoner euro.
Nej, det finns ju inte. Ja, precis. Alltså.
Liksom, det hade ju varit ett liksom mångdubblat världsrekord som hade krävts. Men nu är det 1 år kvar på kontraktet. Det finns en risk att han lämnar gratis nästa sommar, även om det inte är särskilt sannolikt. Så 150 miljoner euro, det låter ändå ganska rimligt, tycker jag, med tanke på de här olika faktorerna. Mm. Och jag tror att Arsenal är villiga att betala det också. Eller det verkar ju så.
Ja. Det tror jag. Det tror jag absolut att de är. För det är så spelare som förändras. Sen så kan man ju också frågasätta, kommer absolut, jag har ju tjatat om att de ska värva världsklassytter ganska länge. Sen är ju ändå frågan, hur kommer det att påverka laget? Att den balansen som de har ruckas. För det är en så pass otroligt mycket större stjärna än vad där de har redan är. Som gör att liksom, det ruckar ju balansen i Premier League.
Mm.
Och bara det för Premier League som liga, så har det här varit det bästa som kunde hända. Att de får namnet liksom, vad ska man säga, tapetera affischer med, även från liksom ligamästarna. Med all respekt till Bukayo Saka, Declan Rice och så vidare, de är inte riktigt den nivån av värdan tre pengen stjärna på det sättet som vi gör.
Framförallt inte internationellt. Alltså i England, i och med att de är engelska landslagsspelare, så har de ju en högre status. Men, ja, men i Spanien, i liksom runt om i världen, nu bryr sig inte Premier League så mycket om den spanska marknaden, men runt om i världen, så de har ju inte den star quality.
Alltså, men folk går omkring med Vini-tröjor, de går inte omkring på samma sätt med Declan Rice och Bukayo Saka-tröjor. Så är det ju. Det blir ju väldigt intressant att se om de faktiskt skulle lösa den här värvningen, vad det ger för effekt. Någon som är närmare Arsenal just nu, om vi stannar vid dem, det är ju faktiskt Bruno Guimarães, Vinis lagkamrat i brasilianska landslaget. Har ju funnits uppgifter, var ju L'Equipe som rapporterade att allt ska vara klappat och klart, mer eller mindre, alltså i princip överens, muntligt överens. Nu kommer det uppgifter om att Newcastle har nobbat ett första bud, men det viktiga i det här är att de här uppgifterna kommer från Newcastle-håll. Nu börjar det dyka upp från norra England uppgifter om att Arsenal ändå är där. Bruno Guimarães ska inte ha dykt upp på försäsongslägret här nu. Han ska väl också dock vara tydlig med att han inte vill göra Alexander Isak liksom. Men jag tror han säljs.
Ja, allt pekar ju på det. Alltså, det har ju varit uppgifter i England väldigt länge nu. Vi liksom har ju pratat om det här i flera veckor här, och det har pågått i flera veckor där såklart. Om att Arsenal och Newcastle för samtal klubbarna emellan på liksom väldigt hög statussamtal. Liksom. Det ska ha varit verkligen toppdog som är involverade i det här. Men som du säger, Newcastle-journalister som har bra koll på den klubben har ju envisats om att inget bud har lagts utan det förs diskussioner. Nu ska det här budet ha lagts. Som brukligt så har det nekats det här första. Det brukar ju liksom, det är väldigt sällan ett första bud accepteras. Men så nu rör det ju på sig och min gissning är väl att det här är klart inom ett par dagar.
Jag tror att det mycket väl kan vara det. Och då får de ju in en fantastisk mittfältare som också ändrar lite balansen i Arsenal. Det kanske finns en täckning om de balanserar upp mittfältet med lite mer defensiv kraft som ändå Bruno Guimarães också bidrar med. Då kanske de har råd att offra lite defensivt hemåt jobb och vänsterkanter. Man ska vara väldigt enkel liksom, förenklar det väldigt mycket med att vi nu kommer in. Ja, Arsenal agerar i det här fönstret kan man väl säga i alla fall. Om de skulle få in Guimarães och Vini Junior, då har de ju förstärkt från förra säsongen. Och även om de inte gör det så är de en av förhandsfavoriterna att kunna ta hem allting nästa säsong. Och de är ju solklara förhandsfavoriter i Premier League i alla fall, utifrån trupp de har, utifrån den förra säsongen, gick utifrån vad som hände i de andra klubbarna och annat.
Ja, men verkligen. Premier League håller jag med om att där är de klara favoriter redan nu. Men Vini skulle ju verkligen vara en sån Champions League-värvning. Att nu ska vi vinna den också.
Eller så bara brister allt.
Så kan det
alltså,
vara.
Det kan vara så. Det kan vara den här liksom totala... Alltså, nu säger jag såklart att det går för Vini om det kan gå för Vini. Men det är ändå en faktor att ta i åtanke att det kan bräcka viss balans i det där laget.
Absolut. Liksom om man ser rent... ja, taktiskt och ja, alltså off-def-mässigt så att säga. Men jag tycker att något som man ska ha med sig är att Vini har ju ett väldigt dåligt rykte generellt runt.
Fast har han det i England?
Jag tror att han har det av gemene supporter. För allt man hör om Vini, om man inte är så inläst i liksom spanska medier, vad som händer kring Madrid, är ju att ja, men han är gnällig. Han liksom orsakar problem. Han gillar att festa. Och det är ju såna här sanningar som inte är sanningar, men det sprids så många gånger att det fastnar hos folk. Vini, vad det verkar, skulle jag säga, verkar vara en liksom otrolig lagspelare som gör allt för laget, som gör allt för klubben han är i. Han älskar ju Real Madrid. Jag tror inte att det skulle vara ett sånt här problem i omklädningsrummet som vissa kanske har farhågor kring.
Nej, jag tror inte att det är ett omklädningsrumsproblem. Jag tror att det är mer ett taktiskt problem.
Ja, nej, och det
jag
kan
tror
det
absolut
vara,
absolut inte att Vinicius Junior kommer vara ett problem i Arsens omklädningsrum. Det är jag helt övertygad om att det inte kommer vara. Utan det är bara baserat på hur han taktiskt ska funka in i Artetas fotboll.
Mm.
Alltså det borde logiskt sett vara, han kommer in, han ger dem ett hot på vänsterkanten, att det är därifrån de kommer kunna anfalla på ett helt annat sätt. Jag tror att han kommer kunna öppna upp att Bukayo Saka gör mycket fler poäng nästa säsong, till exempel. Men problemet är ju, kommer den lilla faktorn att du tidigare har haft liksom ett annan form av laglojal spelare, alltså jag tänker Leandro Trossard kanske liksom, som verkligen bara jobbar i det tysta, gör sin grej med liksom ganska hög lägsta nivå mest bara och kanske inte så hög högsta nivå. Att du byter ut en sån spelare mot liksom en Vinicius Junior, kommer det rucka hela den balansen som Mikel Arteta ändå på något sätt har byggt upp och den där stabiliteten och grunden som Arsenal har. Där kan man ändå ställa frågan. Sen såklart att Arsenal borde, om Arteta vet vad han gör, bli ett bättre lag av att Vinicius Junior kommer in, och den balansen måste gå och fixa på andra sätt. Men samtidigt, det är en tränare som varit väldigt tydlig med att han verkligen inte vill ta några risker, inte ta några chansningar, för att liksom, det ska vara, allting ska vara täckt.
Precis. Sen är ju frågan lite också vad Artetas fotboll är. För när han först kom till Arsenal så blev ju han och hans Arsenal känt för den här free-flowing,
ja, jättekul
liksom,
fotboll,
offensiva. Och sen, nu har de varit i vissa ögon tråkiga. De har liksom objektivt varit mer defensiva, fokuserat på att täta till. Men kanske så har den här ligatiteln nu gjort att Arteta kan gå tillbaka till det mer offensiva. Ha en sån som Vini som får lite mer fria tyglar. För liksom att Arteta tänkte, nu ska vi vinna. Jag skiter i hur det ser ut. Ja. Vi liksom brunkar oss till den här titeln med hjälp av hörnor och att inte släppa in mål. Men nu har vi tagit den. Nu kan vi gå tillbaka till att spela mer offensivt, till att ha en liksom öppning för spelare som Vini som får göra lite vad de vill istället för att fokusera på att inte släppa in mål.
Det är det logiska och det som jag tror många Arsenal-fans hoppas i alla fall är ju att det är exakt som du säger, att det är där de kommer försöka liksom bygga på, för det finns ju Arsenal-fans som, även om alla var överlyckliga över den där ligatiteln, finns det ju Arsenal-fans som också kände att det gick ju knappt att titta på vissa matcher. Men det var ju ingen som brydde sig om den när de vann ändå. De ska ju samtidigt skeppa också, Christian Nørgaard verkar vara på till Everton, det var inte en bredd värvning som riktigt gick hem, han fick aldrig förtroendet, han imponerade väl heller inte nämnvärt när han fick det. Och det känns väl som att Everton är en betydligt mycket passande, mer passande nivå för Christian Nørgaard än vad Arsenal var.
Nej, men liksom om man ser till speltid och avtryck på planen så kommer han ju absolut att ha mer effekt i Everton än han hade i Arsenal. Samtidigt så var det på ett sätt en perfekt breddvärvning. Liksom du får in en Premier League-kapten med rutin som inte har något emot att sitta på bänken och bara hålla uppe stämningen i laget, liksom vara en slags ledarfigur i det dolda, vinna en Premier League-titel, lämna efter ett år och de gör en ekonomisk vinst på det.
Men han kommer passa bättre i Everton.
Ja, absolut, absolut.
Ja, det, han var ju inte bra nog liksom för dem, skulle jag säga, även om absolut som truppvärdesmässigt på så vis. Det fanns väl en vett att ha honom där, men han, jag tror inte han hade förväntat att spela fullt så lite och ha fullt så liten roll som han ändå faktiskt hade i det här Arsenal. Vi ska se vidare vad som händer där också. Där blir det en uppgradering av Nørgaard rakt mot Guimaraes. Real Madrid letar lite mittfältsbalans också. De är fortsatt ute efter Rodri. Och känslan är väl fortfarande att det är Rodri, Diomande in som är där Real Madrid kommer göra innan det här fönstret stänger. Det är ju två ganska tunga pjäser de får in bara på det. Framförallt så är Rodri kommer ju förändra dynamiken helt och hållet. Talar väl också om att Vini lämnar då när Rodri kommer in. vi får se. City kräver en ganska stor slant. Andra klubbar ska också varit där och petat, men Rodri själv vill till Spanien.
Ja, och vill väl framförallt till Madrid också.
Så han är från stad. Ja.
Nej, men så jag tror vi pratade om det senast jag var med här också. Om han lämnar så tror jag absolut att det blir för Real Madrid. Jag är inte helt liksom obekant med möjligheten att han lämnar på free transfer nästa sommar, som jag tror jag nämnde då också. Och att han gör en slags avskedsturné i City nu ett sista år, eller ja, sista kontraktsåret.
Maresca verkar för övrigt vilja ha in Pedro Neto, verkar det som. Det är många tränare som vill ha in där de har jobbat med tidigare. Här. På tal om att vilja ha in spelare man har jobbat med tidigare så kan jag väl nämna det att Alvaro Arbeloa har ju fått fria tyglar borta i Fulham. Gonzalo Garcia har de lagt massa pengar på. Cesar Palacios, också en sån här Castilla-produkt, inte lika etablerad som Gonzalo Garcia, han har de också värvat in. Kom också uppgifter om att Arbeloa ska vara väldigt sugen på att hämta in Thiago Pitarch. Mittfältaren fick chansen där i några matcher för Real Madrid under våren. Jag tror att de åker ur.
Ja,
inte för att det är något fel på de här talangerna. Jag tror de åker ur Fulham.
Ja, jag är inte alls övertygad av Arbeloa som tränare.
Nej, framförallt det.
Jag är inte övertygad av de här spelarna att de ska gå in och färga i ett Premier League-lag. Och jag är verkligen inte först med den här spaningen, men det känns ju väldigt mycket som när man spelade Football Manager och man vill ha in pengar i sin transferkassa, så man skapar en annan tränare som tar över ett annat lag som bara får köpa massa bös från en.
Och att det är det Real Madrid. Det var en andra gubbe och bara köpte.
Ja, men ibland när jag var yngre och liksom det gick för dåligt. Men och att det är det som Real Madrid har gjort nu med Arbeloa. Att, ja, men bra. Placera dig i Premier League, ni har hur mycket pengar som helst, och så bara köper du våra spelare så att vi kan lägga det på Rodri och Diomande.
Men tillräckligt vass på FM och sportcheferi där så behöver man inte skapa en ny tränarkonto, då kan man nog bygga upp den där relationen på egen hand. En gång i tiden, på, nu vet inte hur mycket FM-snack från förr ni vill höra här, ni som lyssnar, men nu kan jag i alla fall nämna att det var en gång hade jag IFK Norrköping så högt upp i klubbhierarkin i Sverige att Malmö FF och farmarlaget man skickade Regens på lån till. då hade Norrköping tagit sig en bit. I alla fall. Då hade man samarbetsklubbar överallt. Och då hade man ingen andra coach som hade satt i Malmö. Det hade man inte. Men det är väl fråga var Real Madrid om de har placerat Arbeloa där och lurat ledningen borta på Craven Cottage om någonting. För att, jag är inte, alltså, Gonzalo Garcia tycker jag är duktig. Sen tycker jag att Real Madrids skifte där, att få pengar för Gonzalo Garcia med någon form av återköpt möjlighet på dyr sådan då, på sikt. Ifall han nu skulle göra 20 mål och vara en supersuccé och bara blomma ut och bli nya Raul plötsligt. Då är det bra att ha den.
Mm.
Men annars så, det finns ju också en risk att han spelar 12 matcher och ett mål.
Ja, som känns mer sannolik.
Än att han gör 20 menar du? Ja, men alltså, och sen är draget då att Mourinho bara bestämmer sig för att peka på Carlos Espio. Har ni sett den här klausulen där?
Mm.
Han kanske är bra. Den här 21-åriga, hungriga Levante-forwarden som trodde att han måste ha drömt när plötsligt Real Madrid dyker upp och bara bang, klausul. Ryktet dyker upp en kväll. Nästa förmiddag tränar han första gången med Real Madrid.
Ja, och sådana övergångar älskar man ju. Liksom när Real Madrid pekar med hela handen och visar att...
När de gör det inom ligan.
Ja.
Och plockar någon... Men det finns otroligt låga klausuler i ligan att utnyttja för klubbar som bara vet vad de ska peka på.
Ja.
Jag tror Espi kan vara kanon.
Ja, verkligen.
Alltså
ja.
Som ny José Lu är han ju perfekt.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker att Gonzalo Garcia blev väldigt överhypad. Liksom han kom in och gjorde några mål. Liksom.
Han var riktigt bra klubblags-VM.
Ja, precis. Men, och där startade förfallet med liksom, myten om Gonzalo Garcia.
Ja, men SP har ju ändå liksom visat, det är ju en kort karriär hittills, men när han slog igenom här i Levante och sin mål så har det ändå varit... Han har också resligheten på ett annat sätt. Han blir en annat alternativ i den här anfallet på ett annat sätt och kommer vara liksom, jag tror, väldigt nyttig att kunna slänga in i matcher och rotera in och göra annat med liksom. Och sen har de ju Endrick dessutom, så att på så vis så att flytta Gonzalo Garcia känns ganska rimligt för dem att göra det skiftet. Sen kommer de att skifta bort Mastantuono på något sätt, för det vart ju ingen blivit glad av.
Nej.
Får vi se vad det landar i. Någon mer måste väl flytta på sig om de ska få plats med Diomande, om de nu löser det med agenterna och med Rodri på det. Barcelona, vad gör de? Jo, de har värvat Anthony Gordon, de har värvat Karim Adeyemi. Det som alla som har sett Barcelona spela fotboll de senaste åren här under Hansi Flick och kan hålla med om, tror jag, är att de primärt måste ha en mittback. Gärna någon som funkar bra med Pau Cubarsí, som kan hålla honom i handen, lite Inigo Martinez gjorde förra säsongen blir det då. Det som saknades, även om så här, Gerard Martin gjorde det jättebra som mittback när han fick leva in där, även om Eric Garcia har fått någon form av nytändning i karriären som ledde hela vägen till en spansk VM-trupp och ett guld, så behöver de mittback.
Mm.
Och jag förstår varför de vill ha Aymeric Laporte.
Ja, nej men precis, du nämner det. Man behöver någon som kan hålla Pau Cubarsí i handen och liksom vara ett fungerande mittbackspar med honom. Och sen så tittar man på VM och ja, men titta, där har vi ju hela VMs bästa mittbackspar och en av dem är vår, vi tar den andra också.
Ja, för med Laporte bredvid så kommer inte Pau Cubarsí att dra på sig ett rött i något om deras final i ja, det kanske han gör ändå, det får vi se. Men de kanske undviker sånt. Nu ligger mycket av det i Hansi Flicks öga backlinje, att de blir överspelade och sen måste någon göra någonting och det är därför de här röda korten kommit. Men jag tror att Laporte hade varit bra. Problemet här är att Athletic Club är totalt ointresserade av att släppa Aymeric Laporte och ska jag bara pekat på klausulen 80 miljoner euro som gäller. Då tycker jag inte det är lika bra att ta Aymeric Laporte.
Nej, precis. Vad är han? 32, va?
Jag kan inte betala 80 miljoner för honom här och nu. Då undrar man ju vad liksom lag har sysslat med innan.
Ja, men det, alltså, Aymeric Laporte-fallet är väldigt intressant, för det var ju för någon vecka sedan ungefär när det här började liksom intensifieras ryktesvägen. Då pratades det om en klausul runt 15 miljoner euro. Och sen har den liksom höjts och sänkts och det har snackats om, att det inte finns någon klausul överhuvudtaget. Men som du säger så är det senaste budet är att Athletic Club oavsett kräver 80 miljoner euro och det tror jag varken Barcelona är redo att betala eller har möjlighet att betala. Men Det är väldigt mycket oklarheter kring den här klausulen och vad den ligger på.
Där vi vet att alla spanska klubbar behöver sätta en klausul i kontrakten.
Ja, men det är också lite komplicerat. Alltså i 99% av fallen är ju så. Sen finns det ett fåtal undantagsfall där man inte har en klausul. Men om den spelaren då vill lämna, det finns en klubb intresserad, så är det ett helt annat organ som går in och bestämmer då vad är en rimlig liksom market value
för. Är det som liksom arbitration i amerikansk sport?
Något sånt.
Ja.
Så i 99% av fallen så väljer ju klubbarna att skriva in en klausul från början för att undvika det och sätta sin egen värdering på vad en utköpsklausul är värd.
De här som brukar vara värda ungefär 1 miljard euro.
Ja.
Som de sätter som så här högsta möjliga, och det är det som alla de här största stjärnorna sitter på.
Exakt, och framförallt efter Neymar när Barcelona satte 222 miljoner euro och tänkte det här kommer ingen någonsin ha råd att betala, och sen kom PSG och sa ja, vi löser in dem.
Ja, nej, och sen dess är det ju, och det går ju svenska rubriksättare på hela tiden när det är bara så här, monsterklausulen, bara så här, ja men det är inte en riktig klausul, den är bara där av formalia skäl. De tror inte att de kommer få 10 miljarder för Pedri. Det är bara för att de inte kan släppa Pedri, de har inte sett en klausul.
Nej, precis. Nej, men så det är lite oklart i Spanien, eller liksom olika medier har olika uppgifter kring den här klausulens vara eller icke vara och vad den i så fall ligger på. Men det senaste är i alla fall att Athletic Club kommer kräva 80 miljoner euro.
Det är så rätt av dem, det är det som är så kul.
Ja, men verkligen, vadå? De liksom baskiska mittbackar av den kvaliteten växer inte på träd, så det är klart.
Nej. En av dem var i Barcelona förut, men flyttade till Saudiarabien istället, och han var ju faktiskt helt otrolig den säsongen, den första säsongen under hans i flickan.
Ja, verkligen.
Den nytändningen han fick där då. Sen nytändningen Eric Garcia har fått den här säsongen. Så det är ju det att hans i flick lyckas ändå få ihop det här på något vänster. Även om man inte får några mittbackar så löser han ju det på något sätt.
Ja, verkligen. Ja, men och som du nämnde, Gerard Martin kliver in och liksom...
Det har varit jättebra.
Jättebra.
Det var ju snack om han skulle vara med i landslagstruppen till och med, och det hade inte varit helt befängt att ta med honom. Sen är ju i och för sig också ett frågetecken för Barcelona i forwardslinjen, i och med att Ferran Torres ryktena svalnar ju inte. Det fortsätter hela tiden rapporteras om att det kan vara PSG på gång för El Tiburon, som han kallar sig själv, VM-hjälten. Och jag har svårt att se att Barcelonas plan är att de ska starta med liksom Adeyemi på topp. Eller går de på topp? Eller vad det nu skulle kunna vara?
Ja, alltså...
För Lewandowski är borta.
Ja, precis. Nej, och som du säger, för han ryktas mer och mer till PSG. Det känns lite märkligt från alla håll ifall det skulle gå igenom, tycker jag. Jag vet inte riktigt varför PSG väljer att plocka in just för han.
Luis Enrique.
Men ja, Luis Enrique är miljarder gånger mer fotbollskunnig än vad jag är, men jag ser inte i Ferran Torres vad Luis Enrique ser i Ferran Torres, uppenbarligen. Och jag ser inte egentligen varför han vill lämna Spanien. Han känns väldigt hemmakär, och Barcelona kommer ju behöva en ersättare i så fall om de säljer honom.
Sen var vi... Han och Drå hänga då, eller vad är planen liksom?
Ja, precis. Nej, det är oklart.
Fabian i för sig där också.
Ja. Nej, så det är lite oklart, men det verkar ju vara rätt aktuellt. Sen tror jag inte att det är omöjligt att Flick ser Gordon som en slags nia. För liksom till vänster ska ju Rafinha vara.
Ja, men du har också skador och annat som gör att du kommer vilja rotera in. Du kan ju också då i ett läge om, säg, Fermin fortfarande är skadad. Nu lever han var tillbaka ganska tidigt liksom, men Olmo. Att du vill få in typ Jamal eller Rafinha centralt.
Ja. Nej, absolut. Nej, men liksom, och även om man ser Gordon som en nia, ibland i alla fall, så behöver de ytterligare en nia om Ferran lämnar.
Ja, alltså, för jag ser ju Gordon som ytter ändå.
Ja, nej, men det gör jag också. Honom,
och att han är rak och ersätter han till Rashford.
Nej, men precis. Nej, men det gör jag också till huvudsak. Men jag tror att han kommer att spela en del som nia.
Ja, och det tror jag Ademi kommer göra också. Jag tror att Ademi kommer spela mer än vad vi tänker att han ska göra.
Ja, det är möjligt.
Så, någon, men annars så är det där. Det är mittback och forward. Pratas lite om mittfältare också.
Men det är ju helt sanslöst. Vad ska de med mittfältare?
Men Frenkie de Jong försvinner.
Ja, men även om han gör det, vad ska de med mittfältare? Ja,
Sport rapporterar att Onahi ska vara på radarn.
Ja, det är i och för sig en väldigt
då
bra...
Då kände du bara, åh, Onahi.
Nej, men precis. Nej, men alltså, det hade ju varit jätterimligt om man nu ska ha in en mittfältare.
Ja.
Så tycker jag att Onahi är ett väldigt bra val. Han kommer inte kosta så mycket. Kommer inte kräva att starta alla matcher.
Mm.
Och ja, men är väldigt allround i sitt spel. Kan passa in lite hur en Barca vill ta sig an en match. Även om de alltid tar sig an matcher på samma sätt. Men så det vore en rimlig värvning tycker jag. Men jag tycker inte att de behöver värva mittfältare.
Det finns en annan forward det har pratats om till Barcelona lite. Som jag såg att en av våra lyssnare här har nämnt att han tycker vi ska prata om. Och det är ju Darwin Núñez.
Ah, jag trodde att du skulle ta in oss på Julian Alvarez.
Ja, men den fattar med, det kommer inte bli av.
Nej.
Om de får in Julian Alvarez så är alla deras anfallsproblem lösta. Då är det ju självklart, då har de ju fått sin nya superstjärna på topp.
Mm.
Men om de inte får honom så verkar det ju ändå som att Darwin Núñez fortfarande ska vara lite aktuell. Nu är det pratat om Turkiet och annat också på honom. Men Al-Hilal verkar öppna för att låna ut Darwin.
Ja. Om Barcelona skulle kunna låna in honom så det skadar väl inte?
Nej, jag tycker inte det. Men det är väl inte så jag tycker att Darwin Núñez är så otroligt underhållande.
Ja, nej absolut. Och sen liksom det är svårt. Han liksom spåddes ju en lysande framtid och var ju enormt lovande. Och sen så blev det inte så mycket av det. Han gick ner sig och liksom hamnade i Al-Hilal, vilket... Mm. Inte är ett särskilt gott tecken, men vi har sett andra spelare komma tillbaka från Mellanöstern och få en revival i sin karriär i Europa. Aymeric Laporte till exempel.
Ja, men det var ju lite mer så här, det är ju äldre mittbackar som gjort det bra på något sätt. Och sen har Atletic-spåret som var öppen dörr hem liksom. Han har tjänat sina pengar, nu ska han spela för Atletic. Sen visade han plötsligt få en så här andra andning på att han var fantastiskt bra och att Luis de la Fuente tycker om honom jättemycket. För annars hade han inte varit nära ett landslag vanligtvis. Men det är svårt att säga att De La Fuente har fel. Ja, med tanke på hur rätt han har prickat med EM och VM-guld. Liksom och...
Ja, precis. Nej, men så... Ja, kanske att Darwin Núñez ändå kan få en sån liksom, andra andning också. Och göra det bra. Och bidra med lite allt möjligt i det där bara. Alltså han har ju en tyngd, löpstark. Kan ju förbättra avsluten, men... I Barcelona får man också 15 chanser per match som central anfallare. Liksom Ferran Torres är ju inte superklinisk heller.
Nej, precis. Darwin där hade varit spännande faktiskt. Jag nämnde Al-Hilal, de ska också titta på yttrar här nu. Illiman Ndiaye är väl kanske mer en 10-variant. Liksom. Han verkar ju vara dit han ska. United verkar gå bet på den som också ska varit intresserade. Däremot tittar även Al-Hilal på en ersättare till Malcolm, gamla Barca-yttern som var framgångsrik där borta efter en vända. Han var ganska länge i Ryssland däremellan Malcolm. Han fastnade ju där i Zenit och tog sig inte därifrån på jättelång tid Malcolm. Och sen så hamnade han i Al-Hilal där han har varit fenomenal helt enkelt. För Malcolm bara blommade ju ut efter. Bara att vi inte har sett någonting om Malcolm är ju för att han var i Zenit Sankt Petersburg och Al-Hilal. Men bara faktumet att man ändå får nämna Malcolm här 2026. Jag är glad för det var också en värvning Barcelona gjorde som aldrig fick chansen att visa vad han kan. Det var faktiskt helt bizarrt hur lite han fick spela.
Ja, men jag tror inte heller han visade så mycket för att sen få visa upp sig så att säga.
Ja, jag tyckte synd om Malcolm. Jag tyckte genuint synd om Malcolm. Det var...
Ja, jag vet inte. Jag har inte särskilt starka känslor för Malcolm med tanke på klubbvalen han har gjort.
Ja, i alla fall de vill ha nedsättat till honom och då har de identifierat han Ryan verkar ganska lovande. Al-Hilal. Och det är en spelare som skulle komma tillbaka efter ett tag om han nu skulle dra dit. Men det är en annan klubb som också är intresserad av Ryan. Och det är nämligen Liverpool. Nu har ju han bara varit i Europa ett halvår och gjort det väldigt bra i Bournemouth. Och det ska väl vara 2027 och nästa år som det aktiveras en klausul på 85 miljoner pund.
Ja.
den kommer varenda Premier League-toppklubb att bråka om. Ungefär som de här videorna man ser på när de har liksom utförsäljningar på amerikanska varuhus där med reor när folk liksom slåss om varorna. Ungefär så kommer det vara runt vad heter det, Vitality Stadium där i Bournemouth när Ryans utköpsklausul aktiveras. Då kommer de stå där och häcka sportcheferna och bråka för att så spännande spelare är ju det här. Liverpool ser de i alla fall som ett backup-alternativ om de inte då löser Bradley Barcola, som det har varit väldigt mycket snack om. PSG har satt en prislapp på typ 1,5 miljarder för Barcola i och med att de tittar på, men titta vad ni köpte Elliot Anderson för där borta, och vad ni håller på med, och vad Tonali kostar och så vidare. Då ska vi kräva 1,5 för Barcola. Och Liverpool, vet jag inte om de vill betala 1,5 miljarder för Barcola. De vill nog ha honom, för de behöver en ytter till, tycker jag.
Ja, absolut. Ja. När man tittar, såg någon sån sammanställning på Twitter häromdagen, liksom, där det bara konstaterades att hur mycket spenderade Liverpool förra säsongen? Typ 500 miljoner pund.
Något sånt.
Och det här är truppbredden ni har. Det är inte imponerande.
Nej, och nu pratar jag också mycket om Cody Gakpo-försäljning. Nu gjorde ju inte Cody Gakpo någon glad förra säsongen, men det är fortfarande en i numerären och de skulle behöva ersätta honom om man tappar honom. Imponerade väl inte heller Liverpool i träningsmatchen här i natt i Chicago, där de torskade 2-4 mot Leeds. Måste vara med väldigt roterade manskap. Alexander Isaks första match på försäsongen här också. Isak är ju en ny förvärv i sig, eller på att säga, att han kommer förhoppningsvis vara frisk nu.
Ja, absolut. Och samtidigt så förlorar man Ekitike som
exakt
blir borta en bra stund in på den nya säsongen.
Och de har tappat Salah. Man får inte glömma, de har tappat Salah. De har fått in Victor Munoz som jag är jättespänd på, men han är inte riktigt, han är inte Salah.
Nej, det är ingen garanti på poäng där till, liksom, direkt från start direkt.
Ja, alltså, om det vill se illa så blir det typ en så här, jag höll på att säga en ny Jeremy Pino, men Jeremy Pino får ju faktiskt spela i Palace.
Ja, det gör det väl bra.
Ja, alltså, att han var i landslagstruppen. Jag kan inte ifrågasätta det, jag vet det, men det är helt sinnessjukt. Vad har han gjort för att förtjäna?
Jag är helt såld på Jeremy Pino. Tycker att han var jättebra i La Liga.
Ja, alltså i La Liga var han jättebra. Men alltså det han har gjort i Palace har vi inte direkt skrikit att nu ska jag liksom med i en landslagstrupp i Spanien.
Vann Conference League.
Vi ska se här också, Leipzig sportchef har uttalat sig om Diomandes agentbyte, där han slår fast att vår kontakt är Rock Nation som har klargjorts och att en övergång inte borde spricka på grund av det, om det nu ens blir någon övergång till att börja med. Det är också
breaking news alltså.
Ja, det är inte så breaking news, för att de är ju, enligt tyska medier har de inte varit överens.
Men jag menar att uttalandet kom nu, eller?
Ja, det är relativt. Jag litar på Kevin Baders Twitterflöde och att han är ganska snabb och sånt här när det kommer från tyska håll. Så att ja, relativt breaking är det väl att sportchefen där i Leipzig, Marcel Schäfer, uttalat sig om det här och att agentbytet inte, det ska vara liksom luft i sammanhanget, men såklart det är rörigt ändå. Vi har nämnt PSG redan tidigare. De ska ju kanske sälja Barcola. De är intresserade av Ferran Torres. Magnus Akliouz på väg in. Nu ska de även vara intresserade av Mika Gods från Ajax. Även varit på Arsenal och Liverpool-radarn, den här unge, spännande 21-åringen. Bra papper från Eredivisie förra säsongen. Var det 17 plus 13 eller något sånt där?
17 plus 12 på 12 30 var det, matcher. Ja. 29 på 30.
Det är bra.
Det får man säga. Sen är ju min fråga här kring PSG den samma som med Barcelona, men en annan position. Varför köper de alla yttrar i hela världen?
Och vilken tänker du, att du menar Barcelona?
Att varför ska Barcelona ha innermittfältare? Varför ska PSG ha yttrar?
PSG ska väl ha yttrar för att de faktiskt har tappat ganska mycket av hela sin bredd i det här sommarfönstret. De har sålt Kang In Lee, de har sålt Gonzalo Ramos, de ska sälja Barcola. Då har du ändå liksom, vad är det kvar? Dembélé, du har ju för sig egna produkter och talanger som ändå har fått chansen där, som har gjort det bra. Men en ytter, Akliouz in. Jag tycker inte de behöver jättemycket mer.
Nej, exakt. Nej, men det verkar ju vara inte Akliouz eller Götze, utan båda.
Ja,
det är ju det som jag ställer mig frågande till.
Ja, fast...
Och sen är jag också, ska de sälja Barcola? De verkar ju inte vilja det. Jag tror ingen kommer betala det som PSG kräver.
Men då kommer de inte in Götze också. Eller?
Ja, det är det jag ställer mig frågan.
Kvaratskhelia är på en kant, Doué på andra kanten.
Ja, och så ska man ha Barcola, Akliouche och Gods på bänken då.
Och Dembélé.
Ja, och Dembélé
få,
som...
Då får någon av de här gå in och spela forward när det behövs.
Ja, men Dembélé, det är ju frågan också. Liksom. Är han numera ytter i PSG eller är han...
Han är nya i PSG.
Precis.
Han är nya i PSG. Ja. Det ser jag någon som rakt av.
Exakt. Ja, men så då räknar vi inte Dembélé som ytter, utan då är det Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Akliouche, Gods.
Mm.
Och så några ynglingar som är jättebra.
Ja, det är svårt också att argumentera mot när de vinner hela tiden. De har ju två raka Champions League-titlar. De...
Ja, nej, alltså det är såklart att det är bra. Ja. Liksom, alla skulle vilja ha den bredden.
Mm.
Det är bara sjukt att lägga så mycket pengar på det och att spelare är villiga att sitta på bänken.
Akliouche kommer att spela. Han är inte värre för att vara bänk. Han kommer roteras ganska friskt i det där laget. Och det är slutälvor och det är allt vad det är. Och det är ligacuper och Coupe de France.
Har ju ett Ligue-lag och ett Champions League-lag också.
Det var som när Real Madrid var som bästa på våren när Zidane tränade, om de verkligen hade ett annat lag i ligan. Men då var det andra laget innehöll liksom så här Morata i form då. Och James Rodriguez och annat och fantastiska. Du måste ju ha den bredden då, liksom spelare som verkligen funkar. PSG vill i alla fall ha målvakt. Vi var inne på det förra veckan, men Zion Suzuki börjar närma sig. Det ska komma ett bud. Han lär bli den dyraste japanska målvakten genom tiderna. Inte så jättehård konkurrens på den just.
Jag tänkte säga
kategorin
det.
Kanske.
Vem är det nu? Vem har rekordet?
Undrar om inte Zion själv har det, för han är inte i Parma. Nej, men den är ju kul för Zion om man får det förtroendet. Jag hoppas i alla fall som Japan att den blir av.
Ja, men jag tänkte det, kul för honom, kul för Japan.
Jättebra, det är perfekt. Hellre den Juventus som du pratade om också. Juventus ska ju försöka gett upp med Martinez-spåret som det låg där ett tag nu också. Och jag vet inte riktigt vad Juventus har tänkt, om de kommer stå där med Di Gregorio när säsongen börjar.
Det snackas om Vicario.
Just det, han ska ju bort, ja.
Vilket känns som en ganska rimlig Juventus-värvning.
Ja. Oh. Oh.
Rimligare än när de gick till Aston Villa och sa, hej, vi vill ha er målvakt som nyss spelade VM-final, vi är beredda att lägga 5 miljoner euro.
Såld! Ja. Taget! ja, Juventus.
Juventus har ju också presenterat Kolo Muani nu.
Ja, det är just den uppgivna Juventus.
betalar omkring 40-50 miljoner euro.
Gör de det?
Så de pengarna kan ju PSG ta och investera i Gods.
Alltså det är en sån jackpot för PSG att få honom såld för det här liksom.
Ja, tänk att de säljer Gonzalo Ramos och Kolo Muani för, vad blir det, 120 miljoner euro. Det är bra sportcheferi.
Det får man ge dem. Det är olika, så här, Real Madrid blir finansierade av Fulham, PSG finansierade av Serie A. Ni hör själva. Innan vi går in på lite fler frågor så tycker jag vi kan nämna att Manchester United är intresserade av Lewis Hall. Och då tycker jag att de är alldeles rätt i att vara intresserade av. För när det ändå är utförsäljning i Newcastle, då kan vi lika gärna bara gå all in. Och då backlinjen har ju varit relativt förskonad innan. Vi har inte hört någonting om Tino Livramento det här sommaren, som det var mycket snack om inför. Skulle vara Arsenal bound och allt möjligt. Nu är det snack om Lewis Hall och Man United, och jag tycker att han faktiskt hade varit jättebra för dem. Ja. Det är en väldigt duktig vänsterback till att börja med.
Ja, men verkligen. Och liksom ung, engelsk.
Ja.
Skulle förstärka United och alltså inte kosta, han skulle kosta mycket. Men med Premier League-mått mätt, inte så här hutlöst mycket som vi har sett andra spelare göra. Så om de har möjligheten att ro det i hand, så är det ju bara att köra.
Mm. Kan också meddela att finns uppgifter, måste vara från AS. Jag vet inte riktigt vad AS får ut av att rapportera det här. Men Barcelona har gjort det tydligt för City att de är lite sugna på att, hur är läget med Rodri? Alltså det är ju game over om de tar Rodri.
Ja, nej, men verkligen. Liksom, de behöver ingen anfallare. Eller så här, de kommer aldrig släppa bollen ifrån sig. De kommer passa in sig i mål.
Ja, sen kommer de springa fram där i Hansi Flick-systemet på något vänster och så blir det snett. Nej, men det är ju hade ju varit alltså, bra för alla. Eller bra för alla. Ja, Rodri vill ju hem till Spanien och han kommer att välja med tanke på vilken kvalitet han håller. Så att. Vi tar oss till lite frågor.
Och då tycker jag att vi börjar hos Mighty Mike här. Då drar jag Gakpo, Savinho och Osimhen eller någon annan till Spurs. Vem tror ni är den ryktade bomban som De Cherby pratat om? Ja, jag tror ju att bomben skulle kunna vara Victor Osimhen.
Ja, verkligen. Det känns mest bomba kompatibelt.
Ja, alltså om du säger att nu har vi en riktig transferbomb och så presenterar de Cody Gakpo eller Savinho, så hade ju inte jag gjort frivolter liksom.
Nej, verkligen. Det hade varit en besvikelse. Men, och Victor Osimhen är ju svår att placera. Man vet inte riktigt var man har honom. Men när han är i toppform så är det inte många nior i Europa som är bättre.
Nej, och nu slutar ju cirkeln av att det är även Chelsea som rapporterat var intresserad av Victor Osimhen, så har vi gått ett varv där. Man får gick göra några år i Galatasaray, fick hamna snett i Napoli och så här, vi är tillbaka på att Chelsea är intresserade. Ja, för Spurs del är det ju såklart man har gått för Osimhen om det går alltså, i det här läget. Få in honom på topp. Sen så är jag lite inne på att jag tror att det finns något att hämta både från Solanke och Richarlison. Egentligen.
Ja, jag är inte lika övertygad. Eller det beror på liksom var man siktar. Alltså, Solanke ser jag som en ja, i mitten av Premier League-anfallare och Richarlison kanske något hack upp, men inte Champions League-anfallare någon av dem.
Jag tycker det är väldigt lätt i sådana här sammanhang att liksom glömma bort faktumet hur bra en spelare var för två år sedan och haft ett sämre år. Och det tror jag många i Tottenham-lägret gäller där, tycker jag. Att det finns ändå spelare som man pratar om i väldigt goda termer. Sen har de ett dåligt år, två dåliga år och sen så plötsligt är de ingenting värda. Jag tror ju fortfarande att Solanke kan med lite förtroende, bra försäsong, rätt spel, liksom, alltså, såhär, då kan det lossna för alla de där. Sen såhär, och här och nu såklart Osimhen har varit en superförstärkning. Här och nu, både Gakpo och Savinho hade varit bra förstärkningar för dem också på ytterkanterna. Liverpool ska ju skratta gott om de kan få så mycket pengar för Gakpo förutom att de har något annat på gång samtidigt. Men ja, jag tror på en av Gakpo och Savinho. Ska de lösa Osimhen? Det hade varit någonting också.
En bomba.
Det hade det varit. Kasper Ackman undrar om Arsenal inte går för Vini Junior, vilka andra vänsteryttrar tycker du man ska kolla på? Om de nu faktiskt är redo att ge utrymme för en Vini Junior typ så tycker jag att Rafa Leao plötsligt blir intressant igen.
Mm. Här har vi varit icke överens tidigare.
Jag håller också Rafa Leao jättehögt, tycker jag om honom.
Och vi blir det även den här gången. Nu är det ju lite som du var inne på att ja, spelarna har haft den här höjden. Jag är ju mer med Rafa Leao av liksom tron att han kommer inte komma tillbaka till den utan att han är på väg neråt. Så jag ser snarare att Arsenal i så fall ska försöka förhandla ner Barcolas prislapp och plocka in honom och ja, men lämna Leao till någon annan klubb som tar den risken för att sen sälja honom till Saudi om ett år.
Ja, kanske så. Nej, men det är ju lite svårt att säga så här. Rodrigo hade varit ett uppenbart namn att slänga in här om det inte vore för att han var skadad.
Ja, precis. Det är ju lite bortglömt nästan hur mycket snack det var om Arsenal och Rodrigo nu när det är snack om Arsenal och Vinny. Och Rodrigo, som du säger, om det inte vore för skadan tror jag att vi hade pratat väldigt mycket mer om det och kanske specifikt kopplat till Arsenal.
Mm. Victor undrar, förra avsnittet när ni pratade om Arsenal undrar ni vad till exempel Zubi Mendy ska spela om Bruno G kommer in, även andra exempel. Är det inte dags att se truppbygget som en helhet istället för en startelva nu när det spelas så många matcher? Absolut, den tycker jag väl att vi gör det. Alltså så här, men samtidigt, det finns ju vissa spelare som kanske inte tycker det är jättekul att roteras bort här och var, att så här, man menar så här, som Zubi Mendy kommer ju knappt att spela. Alltså Guimaraes och Rice, i och för sig skulle kunna kombinera de tre då, men då har du ingen plats för SL och Ödegård. Absolut att olika matchbilder och olika situationer kräver olika spelare, men det gäller ju också att det är en väldigt fin balans att hålla alla de här spelarna nöjda. Nu tror jag att Arsenal är på rätt sida den gränsen med Guimaraes. Beror lite på också offensivt om Vini ska in där och så ska du, ja. Ödegård kanske inte kommer vara jättenöjd.
Nej, jag var inte med i förra avsnittet så jag tar inget ansvar för dumheten ni sa då.
Robert Rosenqvist, lika bra att lägga ner Liverpool. Inte en enda backen, otroligt. Kan missa Europa helt med denna mediokra trupp. Nej, det var väl kanske att ta i, känner jag. Såklart de kan missa Europa helt ändå, det vet man inte i den där tuffa ligan. Men
Back behöver de få in, jag håller med. De behöver få in en mittback till. Jacke absolut spännande, lovande. Leoni om man kommer tillbaka från skada, spännande, lovande. Men det känns lite urholkat när Konaté har försvunnit. Jag förstår varför det ryktas om att de vill köpa tillbaka Jarrell Kwanza redan nu. Men mittback till behöver de nog också få in Liverpool. Så att ja, det är någonting jag tycker de borde lägga stor vikt vid. Det blir dags för oss strax att runda av. Vi tar en fråga till, vi tar den från Dogge. Hetaste spelaren på marknaden at the moment, Vinicius Junior.
Ja, precis.
Om
han är på marknaden, alltså ja. Det blir en definitionsfråga.
Om han är på marknaden så är det han som kommer vara det hetaste att snacka om här framöver. Det är inget ja, snack om den saken.
Absolut, och om han inte är på marknaden, det gör man det. Är det det?
Ja, så länge han inte blir klar. Oh. Några guldkorn som är på fri transfers frågar också Dogge. Och ja, vad har vi där då?
Ja, oh, också en bra fråga.
Mosala.
Tomiyasu.
Vi har ju Dusan Vlahovic som Erik Palm frågar om här till Barca, frågetecken.
Ja, oh, och där undrar man ju också, vad hände med Dusan Vlahovic?
Ja, den är inte helt otänkbar till Barcelona heller. Oh, men då tror jag att de måste krisa lite mer. De måste bli brinnat lite mer i knutarna om de ska gå på Vlahovic-spåret. Men ja, det, allt beror ju på också vad hans flick känner, vad han vill ha in för typ. Junior Kroupi har ju varit snack om också. Lite hit och dit. Bournemouth, väldigt spännande fransman som han ju fortfarande är.
Skadad nu. Borta fyra månader har jag för mig att det var. Ja, så han är ju rätt liksom utesluten en transfer till någon klubb. Men Vlahovic är ju jätteintressant. För, alltså inte bara för Barcelona utan för många klubbar som är i behov av en anfallare. Han har ju en väldigt hög höjd i sig, har vi sett tidigare. Mm. Frågan är om man kan få tillbaka honom till den nivån.
Ja, återstår att se. Med det sagt så är det dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Vi får se när vi dyker upp, om vi dyker upp någon mer gång i veckan, möjligtvis här i slutet. För nu ska jag ut i landet och turnera här för Europamatcher och annat här framöver. David, alltid lika trevligt att ha dig med. Ni vet att ni kan läsa om allt det senaste på Transferhorisonten och fotbollsvärlden på sportbladet.se. Ni har koll på allt det där, så behöver inte göra så mycket reklam här idag. Ha det gott helt enkelt allihop. Vi kan väl avsluta så istället.
Class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.